Hörrni, varmt välkomna till Tutto Balutto. Det är fredag den 17 september. Vår gemensamt väldigt goda vän Rickard Folker, stor Lazio-supporter. Han fyller år idag. Slår mig här nu när jag säger dagens datum. Kan vi säga grattis till Folker, va?
Smal inledning får man ändå säga, Gugge.
Ja, det får man säga. Men det kan få vara så ibland.
Mm. Definitivt, alltså definitivt. Jag gillar smala inledningar. Har du något mer smalt du vill liksom fortsätta med? Såg att det var Kurt till exempel, Leicester Napoli. Skärpen var ute och svingades.
Ja, vi nickade båda instämmande härligt till att några italienska Napoli-supportrar hade dragit av sig skärpet och gett sig in i kurret igår.
Finns det något spaggigare, alltså, finns det något spaggigare än när skärpet kommer fram och ska viftas med?
Vi behöver ju inte förhärliga liksom våldsbruk på fotbollsläktare. Absolut inte. Men det subtila i att liksom, aha, nu är det kurr, vad gör jag? Jag lossar på skärpet, drar ut det ur byxorna, virar det runt handen och ger mig in. Mm. Det finns något där. Det gör det verkligen.
Ja, men det finns det verkligen. Alltså, du vet när förfiltrarna kom typ 2009 efter att Rashid i polisen blev mördad nere på Sicilien. Då började man också liksom ta av supporterna skärpen för att de inte skulle slåss med skärpen. Så att när man, oavsett om man åkte på bortamatch eller hemmamatch, så i det här staketet som var då förfiltret som man skulle gå igenom först, så hängde det alltid typ 1000 skärp. Så folk fick inte gå in på arenan med skärpet. De var tvungna att hänga av sig. De fick bara plocka det på vägen tillbaka sen.
Det är ju Italiens motsvarighet till att man här hemma i Sverige måste skruva av korken på PET-flaskan.
Ja, men verkligen alltså. Verkligen.
Och så hör ni, skruva av korken, grabbar. Av med korken. Den där flaskan får du inte ta in. Skruva av korken där. Av med skärpet, gubbar.
Du vet vem som hade varit farligast i världen om man hade börjat svinga med skärpet? Sån jävla räckvidd den gubben har. Och det skärpet också.
Nej.
Olof Lund.
Verkligen. Verkligen.
Alltså när Olof har skärpet virat runt handen, då är det ett mordvapen.
Och han har ju den där liksom metallplattan längst ut.
Jaja.
Redo att platta till någon med.
Väger 2 kilo den där jävla metallplattan.
Ja, jag var på Olofs bokrelease i går eftermiddag kväll.
Ja, jag hörde på rösten.
Han har skrivit en ny bok.
Ja, jag hörde på rösten.
Ja. Ja, ja.
Det var inte bara
kväll.
Det var inte bara bokcirkel. Sitta och läsa högt ur Olof Lunds bok. Det var en del annat också.
Det var det icke, men det var väldigt trevligt. Och vi kan väl plugga för Olofs bok. Han brukar komma och gästa oss titt som tätt och själv pusha för sitt senaste alster, men nu föregår vi honom här och säger att köp för fan Olofs nya bok Fotboll och livet enligt Lund.
Där
han går till baka under hela sin journalistiska karriär och ja, lyfter på stenar och luftar lite tankar. Jag är mycket spänd på att sätta tänderna i den här boken.
Hur spänd är du på att sätta tänderna i dagens svep?
Nej, men ruskigt spänd. Jag såg här hur du var ute och tuppade dig lite på Twitter i veckan.
Asså?
Att svepet efter en sån här Champions League-premiäromgång, det sköter Wilbur.
Såg
när
jag...
det krävs lite klass på grejerna.
Ja, exakt. Alltså, man får ta tillfället i akt när man nu poddar med en världsstjärna. Ja. Världsstjärnan borta på Teglundsvägen. Det är jävla profilering alltså. Herregud, det är Nyhetsmorgon och Efter 5 och fan, du är överallt just nu. Då får man passa på att tuppa upp sig lite.
Ja, då kan jag väggspela tillbaka. Jag pratade lite, jag träffade Disco igår.
Jaha, vad säger han då?
Han hyllade dig stort och han var helt tagen av din genialitet att dra igång hockeytutto.
Ja,
han sa Thomas är ett geni.
Ja, men det har faktiskt fått en flygande start. Ni som gillar hockey och lyssnar på det här, alltså, det är bara zappa över till Hockeytutto. Ny podd ute och så vidare. Kul!
Men nu, svep.
Svep, och får jag bara säga det, Gusten? Kimpa, det här ska alltså läggas som sveputto. Jag missade ju det sist, Gugge.
Jag noterade det. Och sen lilla galna emojin som bortförklaring. Oj då.
Smekmånaden med Kid är över. Alltså, nu finns det ingen förlåtelse längre.
Säg som Sparven. Smekmånaden är över! Prestera!
Exakt.
Sparven har ju dragit skärpet ett par gånger.
Ja, verkligen.
Smekbollen är över! Oh, prestera! Prestera!
Hörrni, nu tar vi Champions League-veckan då, som en liten summering i Sveputto. Äntligen! Men vi säger äntligen, för nu är den här. Och med Champions League sparkar vi också igång säsongen på allvar. Rulla hymnen, Kimpa! Känner ni hur huden knottrade sig tisdags? Nåja, en smula kanske. För er med kort minne kan jag i alla fall berätta att allt började med de något pittiga tidiga matcherna som man faktiskt inte riktigt lärt sig köpa än. Sevilla Salzburg och Young Boys Manchester United sparkade igång alltihopa. Och i Schweiz vet jag inte riktigt vilken take jag ska ta. Jag menar, Ronaldo gjorde ju 1-0 till Solskjaers gäng, men redan i den 35:e minuten fick Wan-Bissaka syna det röda. Man kan tycka att United borde gjort det bättre med det laget och allt vad det innebär. Men samtidigt, en man mindre, trots allt Champions League, och alla ni som lyssnat på Totski CL vet att Young Boys inte är något dussingäng. Hur som helst så vänder de på kalaset och Jordan Sebastiö smällde in 2-1 på stopptid och skrällen var alltså ett faktum. Jag drar såklart inga säsongsväxlar gällande United av den här matchen, men konstaterar trots allt att de hade kunnat gjort det bättre. Mycket bättre, även med 10 man. Sevilla Salzburg då? Ja, kanske inte helt supersexigt. Rött för Enesyri i den 50:e minuten. Men spanjackerna lyckades stå emot den österrikiska energidrycksjätten och rodde i land en pinne. Senare på tisdagen lyckades Atalanta ta en pinne. Eller ska vi kanske vända på det och ge underdog-titeln till Villarreal? Ja. Bergamo får den. Bergamaskerna kvitterade sent i en underhållande match. Underhållande var det väl knappast i Kiev, där Benfica deffade hem en poäng till Portugal i ett förmodat tidigt bottenmöte. Vi hissade tidig varningsflagg för Barcelona som välkomnade Bayern München med sitt megalag. Och det visade sig inte vara helt dumt. 3-0 Bayern, och det är svårt att inte landa i att Barcelona går en jävligt tuff framtid till mötes. Bayern däremot, allt stämmer, inga frågetecken, allt bara lirar. De kommer bara fortsätta mangla. Vidare då, Chelsea gjorde jobbet, men inte mycket mer än så. Vann 1-0 mot Zenit, givetvis luckan som målskytt. Och ska man säga något om den matchen så är det just ord om Lukaku som ska vara centrala. När man vinner matcher åt sitt lag, när tunga treor tas via ens egna mål, ja, då är man per definition världsklass. Nu visste vi visserligen det innan, men det verkar som att det måste slås fast några vänder innan hela jävla PL-runket ska förstå detta. Vi noterar lilla krysset i Lille Wolfsburg och att Malmö är lite för små för den här stora kostymen. På onsdagen, ja, men nu är vi på onsdag hörni. Ja, då fick vi se Sheriff spela drömfotboll. Nåja. Men 2-0 mot Shakhtar är fan en duktig skalp som på något sätt faktiskt kändes lite sexy. Ja, Gugge. Dortmund fick en tuff resa i Turkiet, men med en sprakande Jude Bellingham och hålet i ständigt toppslag. Ja, då kan inga turkar i världen stoppa dem. 2-1 och kanonstart för tysken. Kanonstart fick också Ajax, som fortsätter att imponera, lyssna nu, och befästa någon slags kontinuitet och storklubbsaura i Europa. Ja, men jag känner lite 90-tals vibbar kring Ajax. De är liksom äkta och inget tillfälligt, om ni förstår vad jag menar. 5-1 mot Sporting. Det var fan wow. Inter spelade bra, men Simone Inzaghi fortsätter att kännas tunn och otillräcklig i de här sammanhangen. Visst, det var ett oförtjänt mål i slutet av Real Madrid, men jag blev inte förvånad. Låt oss vara tydliga. I Manchester gjordes 9 kassar när Leipzig kom på besök, och det är väl kul, eller? Jag tycker nog mest det är lite tramsigt att hålla på sådär. Håll tätt för fan och visa lite mästarförsvar, Pep Guardiola. Att ni kan framåt, ja, men det visste vi alla sedan innan. Kanske hårt att kritisera, och det är väl härligt med en propositiv fotboll som italienarna säger. Men låt mig i alla fall här i svepet vara lite borellig. 9 mål, nej, det är inte för mig. Pochettino, vet du vad, Gugge? Han har fan allt att bevisa för mig. Och låt mig konstatera, och det verkade inte bara för att det var 1-1 borta mot Klubb Brygge på onsdagen. Utan låt mig bara konstatera att Pochettino har allt att bevisa i PSG. AM fick bara 0-0 trots alla offensiva pjäser i truppen mot Porto. Och Ruben, ja, den som säger att Porto ska kryssa en massa, den lever. Och som den lever. Slutligen då, Liverpool-Milan. Värsta 15 minuter typ man har sett av Liverpool. Men fotbollsmatcher, De varar längre än en kvart. Big up Milan, ni på riktigt och grattis Pool. Det kändes mäktigt att se den här matchen. Det kändes mäktigt att se Liverpool och Milan mötas i Champions League-sammanhang. Kanske var det hela omgångens match. Milan är tillbaka, och med det menar jag inte Berlusconi era tillbaka, men på något sätt ändå tillbaka. Va? Är ni med? För det antar jag att ni är.
Underbart, Wilbur José. Du brukar ju sällan gå igenom match för match och vara sådär punktlig, men härliga nedslag lite överallt här.
Ja, men exakt va. Jag tänker att vi liksom bara tar svepet från slutet och alltså det jag är inne på här liksom att ja, men Milan tillbaka, då är det många som liksom lyfter upp fingret, vadå, en gång i tiden det var Shevchenko, det var Pirlo, det var liksom ett lag som tog sig inte med lätthet, men enligt förväntningar långt i Champions League. De är inte där än. Men tycker inte du att det kändes som att det var ett stort, tungt, äkta Milan som spelade Champions League-fotboll på Anfield?
Nej, faktiskt inte. Alltså jag upplevde nog mest att det fanns en jävla rimlighet och symbolik i att Milan var tillbaka i Champions League. Och vi pratade ju väldigt mycket om Milan och Manchester United i senaste avsnittet, om att man har börjat närma sig en svunnen tid och att man tar steg för steg. Och att Milan har inlett på ett sätt som knappast nog är liksom förvånande längre i Serie A, och att man nu tror att man kan hävda sig i Champions League. Och sen åker man ju på en jävla smäll när Zlatan inte kommer till spel, och när man väl skickar ut det laget som man gjorde och det ser ut som det gör, då kände i alla fall jag att visst, roligt att Milan är tillbaka och de hör hemma i Champions League, men det är en jävla bit de har kvar att gå för att hävda sig mot de allra bästa lagen, där jag absolut räknar in Liverpool. För att även fast Milan så visar att fotbollen är fantastisk och att det spelar ingen roll hur siffrorna och statistiken ser ut, vissa dagar så bara trollar man fram två mål och så leder man i pausen då. Så var det ju en fotbollsmatch som i 85 minuter handlade om att Liverpool bara sköljde över Milan. Det var ju, alltså, man blev ju anfodd av de där första 15-20 minuterna. Och andra halvlek var ju bara, det var ju bara en tidsfråga innan kvitteringen skulle komma, innan ledningsmålet skulle komma. Nu stannade vi 3-2, och det är ju smickrande siffror för Milan, får vi ändå säga.
Ja, okej då. Ja, men hela min take på Milan dog där. Ja, det var ju kul. Men vet du vad, Gusten?
Hur kan du ha en annan take, undrar jag?
Nej, men alltså jag tycker att Milan kändes så pass bra i den här matchen att de kan hävda sig. För jag håller Liverpool så jävla högt. Och att de ändå kunde liksom gå in i den här matchen och vända på det, leda 2-1 och ändå stå emot den här initiala pressen någorlunda. Ja, jag vet inte hur mycket de gjorde det, men skitsamma. Alltså jag tyckte det var en aura på Milan här som osade någon slags här svunnen mästartid. Det tyckte jag, och det får du tycka vad fan du vill.
Farfetch alltså. jag är nästan sugen på att knäppa upp skärpet här och dra ut det. Gå till attack.
Italienrunket igår. Nej, men alltså, det fanns någonting med
jag tycker också att det kan vara värt att påminna liksom dig och de som kanske ser på glaset som halvfullt här från Milans håll, att Liverpool går in i den här matchen och medvetet vilar Van Dijk, medvetet vilar Mané. Ändå så liksom bara kör de över Milan.
Ja, men jag kan säga så här, vet du vad? Jag kan vända på det också och säga så här, hade Van Dijk startat mot Zlatan, eftersom de hade Zlatan borta också, visserligen inte medvetet men trots allt, då hade Zlatan ätit upp Van Dijk.
Ja. Zlatan
är viktigare för Milan än vad Van Dijk är för Liverpool.
Ja, det kan jag nog hålla med om, absolut. Sen så är ju den där hypotetiska taken någonting vi förhoppningsvis får ett svar på senare i höst när de möts på San Siro. Men det var ju jävligt trist att Zlatan inte kom till spel, och nu verkar det väl rapporteras om att han missar Juventus-matchen också till helgen, och då börjar man ju så smått undra vad fan är det som händer egentligen.
Che diavolo hai? Det är så rubriken lyder, första sidan på, han har ju fått några första sidor genom åren Zlatan, men jag har gazettan här framför mig. Che diavolo hai, vad fan är det du har Zlatan? Vad fan är det med dig? Och hans ord är då att han nu kommer lyssna på sin fysik utan att tro att han är Superman.
Jag måste säga att det är lite härligt och fräscht att det kommer en bris av liksom ödmjukhet här och en annan kommunikation från Zlatan själv. Det har ju varit Lejon i ett par år här nu och Stålmannen som han själv snackar om. Samtidigt så skickades det ut bilder efter målet mot Lazio i söndags på hur knät såg ut där i maj efter operation och hur det ser ut idag när han rullar in bollar i mål igen. Han har skickat ut bilder på sig själv i bara Uber och spänt de nya musklerna. Och så dyker sig de här skadorna. Jag vet inte, det är någonting som oroar här.
Ja, jag vet inte, så han har haft jävligt många skador. Det har varit vad, det har varit men knät, det känner alla till. Det har varit ljumske, det har varit ännu högre upp mot en slags liksom magtrakt. Och det, nu, de här skadorna pratar vi bara om de senaste året. Så jag menar så här, det är klart att åldern på något sätt tar ut sin rätt. Och, han tränar sig jävla hårt, han vill vara i så perfekt fysiskt slag när han spelar fotboll. Och det kanske helt enkelt inte kroppen pallar. Men nu, alla kanske inte är med på det, men så är det alltså en inflammation i vänstra hälsenan, eller hur?
Jag har bara förstått att det är strul med en hälsena.
Ja, men det är någon slags inflammation som jag står i gazetten.
Ja, vi får väl hoppas att Zlatan är tillbaka här illa kvickt, både för Milan och för landslaget och för den här Champions League-säsongen. Jag tror att jag frågade Kim Källström och Micke Lustig om det här i studion inför matchen, att tror ni att Klopp valde att vila Van Dijk när han fick beskedet att Zlatan inte skulle vara med? Jag vill ju tro det, att för det kom ju ut ganska tidigt att Zlatan kommer inte vara med i truppen. Han kommer inte spela mot Liverpool. Att Klopp då kände, skönt, då kan jag passa på att vila Van Dijk.
Men jag tänker liksom så här, att Van Dijks fysik har väl inget med Zlatan att göra. Och jag menar så här, behöver han vila efter hans svåra knäskada för att inte åka på massa bakslag så som Zlatan åker på bakslag här nu? Det är väl inget konstigt. Men det vet ju bara Klopp och det fysiska teamet i Liverpool. Men det är ju ingen dum tanke som du ändå bollar upp här.
Jävla otrolig match i alla fall, det måste jag ju säga. Det var ju Champions League när Champions League är som allra bäst i den här fasen. Det finns ju många som genom åren, över tid, har börjat liksom droppa av från gruppspelsfasen för man tycker att det är lite för skiktat. Det finns två lag som kommer gå vidare hur man än spelar och dyker upp. Och så finns det två lag som bara är lite strykpåsar och de slåss om en tredje plats och går vidare till Europa League och så vidare. Alltså den här upplagan av Champions League, och du och jag har ju alltid liksom, vi har ju fightats för gruppspelsfasen, att det finns så jävla mycket fina matcher i den här liksom delen av säsongen, och det är nytt och alla tror på det och det ska vässas knivar och dras skärp och det ska liksom, ja men det ska mätas lite jävla muskler kring vad som finns i hästkrafter, och då är det ju så jävla fint när såna här kvällar som onsdagskvällen sker, när det är proppen nu lite överallt och det bara liksom, vi trycker in allt vi har, gasen i botten, vi kör bara. Ja, det var så här, det var en känsla av att Liverpool, Milan, läktarna, alla vi som tittade på, man bara åkte med. Man rycktes med i någon jävla liksom så här rock'n'roll på högsta volym.
Ja, men det är kanske den känslan jag egentligen söker med Liverpool-Milan-matchen. Alltså att det kändes stort, det blev dramatiskt, en match som liksom vände i scenarior och alltså ett Liverpool som liksom bara manglar, Milan som slumpartat ändå kommer tillbaka och sen så vinner Liverpool det där i slutändan. Alltså det är någonting med de matcherna som vänder så många gånger. Det är nästan som en egen liten bok liksom, en match. Du vet, vissa matcher, eller många fotbollsmatcher är så enkelriktade idag. Och liksom, ja, men det börjar på ett sätt och det slutar på samma sätt som det började, men den här matchen kändes som att ja, men den hade så många ansikten och så många historier att berätta i efterhand, och det kanske är exakt det jag på något sätt söker när jag säger att Milan är tillbaka, att de ändå bjöd på det, Milan, är du med?
Hörrni, en ny man är ju med oss nu i höst och då är det viktigt med jackor. Och inte minst då, hybridjackorna. Jag har ett par faktiskt. Min absoluta favorit är från Parajumpers. Finns hur många märken som helst. J. Lindeberg är ju Gustens favoritmärke. De hittar ni också på en ny man. Men som ni känner till, många olika varumärken. Parajumpers, Thomas spår, J. Lindeberg, Gustens spår. Se till att checka en ny jacka, men gör det med vår exklusiva kod som vi har skapat tillsammans med NLY-man. Toto20 ger nämligen 20% på alla jackor, men också på hela sortimentet på sajten. Gör det nu, det här kommer inte vara för evighet. Jag säger stort tack till NLY-man. Vi är denna vecka sponsrade av Korauta och vi börjar närma oss slutet på golv- och färgveckorna. Nu är det dags. Hitta golv till precis alla rummen. Jag håller på och lägger på hela övervåningen och det är både billigt med Korautas golv men också riktigt, riktigt hög kvalitet. Jag valde ett parkettgolv. Ni får välja vad ni vill. Gå in på korauta.se och börja kika runt lite. Eller gå in i ett av varuhusen. För nu är det faktiskt 20% på utvalda golv. Men även på färg. Passa också på att använda er av projektplaneringen. Så får ni hjälp med hur mycket golv ni behöver. Kanske också vilket golv för just ert hem. Kika in på deras Instagram så får ni inspiration till era kommande renoveringsprojekt. Passa på nu. Golv och färgveckor. Vi säger Kitos Korauta.
Det finns ju hur många matcher som helst att gå tillbaka till och göra nedslag i. Så att vi lämnar Anfield, ja. Men vi håller oss kvar under onsdagen. Giuseppe Meazza, Milano, Inter mot Real Madrid. Jag tycker Inter, som du var inne på i svepet. De gör ju en bra match, i alla fall första timmen. Och det är Courtois som håller resultatet till 0-0. Men sen så är det ju som du mycket skickligt flikar in här. Att det känns som att Simone Inzaghi liksom, han tappar grepp om tillställningen och koncepten i den andra halvleken och vet liksom inte riktigt varför Real börjar komma en meter närmare, två meter närmare, 10 meter närmare och till slut så är det Real Madrid som står parkerade på Inters planhalva sista 20 minuterna och går för segermålet och det görs byten som får noll effekt och jag vet inte, det var liksom ett mentalt skifte kändes det som ju längre matchen led i Inters inställning till ja, men vilka de är i det här sammanhanget mot ett lag som Real Madrid.
Nej men absolut och det kanske
och jag tror inte att det hade sett ut så under Conte om du fattar hur jag menar.
Nej verkligen inte, alltså inte en sån här matchbild. Den hade snarare lett till att Inter blev tyngre och tyngre och kom närmare, alltså en meter närmare, två meter närmare. Och det är väl kanske taskigt liksom att sätta det på den stämpeln på Simone Inzaghi att han är otillräcklig och lite för tung i de här sammanhangen. Men jag kommer i alla fall ifrågasätta honom fram till den dagen han motbevisar mig. Och återigen, kanske lite taskigt att lägga det här på honom. Ett sent mål där det kunde ha blivit 0-0. Inte glada, Real Madrid inte jätteledsna. Men för mig måste Simone Inzaghi bevisa sig på den här nivån. Och förlorar man fotbollens resultat, förlorar man hemma med ett sent mål mot Real, tyvärr, då fortsätter han att vara den tränaren som måste bevisa sig på den här nivån. För mig i alla fall.
Jag tycker också att Real Madrid fortsätter bevisa att de är Real Madrid och att jag och alla andra som sitter och liksom jag vet inte, gnuggar någon spåkula i tron om att det väntar någon mellansäsong och oj 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 vad håller de på med, vad illa, alltså du vet. Oh. De är för sjuka Real Madrid alltså. Oh. Nu konstaterar vi här, 5 matcher in i säsongen, att man har tappat 2 poäng i ligaspelet, man har alltså 10 av 12 möjliga och då har man spelat 3 bortamatcher, man har smält in 5 bollar mot Celta Vigo, man har gjort 13 mål totalt, man har slagit Inter på bortaplan i Champions League och mer eller mindre säkrat avancemanget som gruppetta i och med att man vinner den svåraste, tuffaste matchen. Man har öst in mål. Man har fått fart på Camavinga direkt. Han gör mål i debuten. Han hoppar in här och spelar fram Rodrigo. Man har fått in David Alaba som mittback. Det noterade, alltså, jag tyckte ändå det var liksom, jag vet inte, envist av Carlo Ancelotti att ställa upp en backlinje mot Inter på bortaplan med då Nacho, en felfotad Nacho som vänsterback och Alaba som mittback. När man så enkelt kan liksom fasa in Alaba som mittback och få tillbaks ordinarie vänsterbackar vad det lider. Men nej, det ska in med Alaba i mittlåset och så får vi sätta högerfotade Nacho där på vänsterbacken istället. Och han kommer undan med det. Man lämnar med 1-0 och det är nya poäng på kontot och Benzema ser hur bra ut som helst och Valverde och mittfältet bara liksom slaktar. Nej fan, jag tror aldrig ska tvivla på Real Madrid igen.
Nej, och du säger Real Madrid alltså, är det en som man kanske aldrig ska tvivla på? Och jag tror nog man tar dem för givet lite för mycket i Carlo Ancelotti. Alltså det är lätt att liksom bara prata om de tyska energitränarna och det är Klopp och som Nagelsmann på väg upp och Antonio Conte här, Roberto Mancini där. Alltså, Ancelotti glömmer bort lite när man pratar om de absolut bästa tränarna. Kolla, du nämner ju inledningen här. Vad har han gjort då? Han har spelat in Camavinga som du säger. Ung, kommer in ny i det här Real Madrid-laget. Och ändå, så liksom, det bara rullar på och så tar man det för givet. Alltså man tänker, ja det är Real Madrid, men det är inte bara Real Madrid. Det är Carlo Ancelotti som får det här pianot att bli självspelande och att vara så jävla bra som de är och självklara.
Ja, det är exakt så det är. Jag vet inte riktigt när jag började känna att Carlo Ancelotti började liksom falna. Men det har han ju inte gjort.
Nej, men han har ju inte gjort det. Men liksom så här, han hamnar i någon mindre klubb och sådär. Så håll med om att man glömmer bort honom lite när man pratar om de största. Han är sällan med där, men han ska definitivt vara där.
Och det här är väl också det yttersta beviset på att Ancelotti ska vara i en klubb som Real Madrid. Inte i en klubb som Everton. Med all respekt för Everton.
Absolut, absolut. Nej, men så är det.
Om Ancelotti har fått en jävla snurr på grejerna och bra start på sin nya session här i Real Madrid, så måste man ju säga att Jesse March, den omhuldade, uppsnackade Jesse March, alltså, såg du hans ansiktsuttryck när City tryckte in de sista kassarna på ett?
Ja.
Det var nästan så att man liksom tyckte lite synd om honom, och då har man ju svårt liksom by default att tycka synd om en amerikan i ett liksom energidrycks konglomerat.
Ja, jo, så är
det. Det är inte jättelätt att tycka synd om en jänkare i ett sånt sammanhang, men det var fan nästan så att man tyckte synd om Jesse March där i onsdags.
Jag märker att du tar en annan infallsvinkel på den här matchen än vad jag gjorde i svepet.
Ja, alltså jag kan väl tycka att det finns något lite halvpikt att gå emot när fotbollsmatcher liksom ballar ur fullständigt och det går över 5-6 mål. Å andra sidan, som jag sa, det är ju någonting med Champions League-kvällarna när det spårar ur fullständigt och man bara liksom första kvällen vill visa hur mycket motor det finns under huven.
Jo, det är klart. Och det får väl vara så liksom en Champions League-kväll. Men det blir lite för mycket spektakel för mig när det görs jävla mycket mål. Tillåt mig vara lite liksom Borelli då, som jag sa i svepet. Tillåt mig vara lite
cynisk. Det får man absolut
liksom
vara. Jag tror att
det är inte på det där sättet att han vinner en kvartsfinal. Det är bara det jag säger. Så behöver man inte dra större växlar än så. Men han får nog tänka till lite.
Hur mycket såg du av Club Brugge mot PSG?
Nej, men jag såg ganska mycket. Jag hade det på den på datorn. Så ja, otroligt svag prestation.
Ja, det var det jag skulle fråga dig. Hur mycket tycker du att liksom varningsklockorna ska klämta?
Jag ska vara försiktig här i och med att jag ofta upprepar att man inte ska vara som bäst i september utan snarare framåt mars-april. Och jag står verkligen för det. Så det kanske då är ett gott tecken att PSG är lite nedtränade. Det är, ja, men du vet, nya spelare som har kommit in. Det tar lite tid för att få igång allting. Men jag tänker ändå vara lite cynisk och jag tänker ändå liksom fortsätta att vara lite skeptisk till Pochettino. Jag vill se det där laget flyga under honom först och det är en jävla bit kvar dit, men hade det varit en annan tränare som har varit där längre, då hade jag kanske snarare liksom bara gått på spåret att PSG bara är i inledning på säsongen och trott på dem. Men jag vet inte. Jag känner för att vara lite skeptisk till Pochettino.
Jag tycker också att man ska vara jävligt restriktiv med att döma ut lag på 90 minuter och en match och att man gör i mitten av september och så vidare. Men det är ju så speciellt kring den här säsongens PSG att det enda det handlar om är att vinna Champions League. Alltså, Ligue 1 har de redan vunnit. De inhemska cuptitlarna, de kommer förmodligen vinna båda två, men de betyder ju inte speciellt mycket ändå. Nej. Utan det här är ju en säsong som det finns ett godkänt betyg, och det är om man vinner Champions League, och så finns det ett liksom fiaskobetyg att inkassera, och det är om man inte vinner Champions League. Således så kan man ju just kring PSG kontra då andra lag i den här turneringen vara väldigt direkt på varningsklockorna och, som du är inne på, skepsis, allting, för att det finns inte så många matcher att vinka på. Nu börjar man med en svag prestation men också två tappade poäng mot Club Brygge. I nästa match möter man City. Det är ju faktiskt redan lite liksom måste-läge. Framförallt så får man inte förlora den matchen. För förlorar man den matchen, då har man lyckats på 180 minuter sätta sig i en situation där hela säsongen kan alltså dö i ett dubbelmöte mot Leipzig. Och då är vi i oktober. Således så kan man ju vara jävligt drastisk när det kommer till PSG.
Absolut, och det finns liksom ingen tid att vara dålig, som under ett mästerskap lite grann, Champions League hösten. Speciellt när lagen är så bra, när gruppen är så tuff och ett Leipzig finns där, som man vet kan chocka över 90 minuter, eller chocka över 90 minuter, kan göra en bra match över 90 minuter. Jag tycker liksom stundtals även mot City, trots att det är en ganska klar förlust, att man gör det bra. Framförallt bevisar man ju att man kommer att vara farliga mot PSG. Så jag håller med dig, och därför måste man nog, alltså inte bara jag, vara lite kritiska till Pochettino, och varningsklockorna ljuder nog lite.
Alltså det är en otrolig match som väntar om två veckor där med PSG City.
Herregud.
Den ska bli fantastisk på alla sätt och vis. Men håll med mig, skulle City vinna den matchen och PSG står på en poäng, för att, alltså, all kärlek till Hasse van Aken och Mignolet och Club Brygge, va? Men det är väl klart att Leipzig kommer slå Brygge i deras hemmapremiärer i andra vändan. Om PSG då står på en poäng när de ska möta Leipzig i ett dubbelmöte, omgång 3, omgång 4, på en poäng, då har ju Pochettino satt sig i ett läge där hela säsongen ligger i potten här nu. Hela säsongen. Hela projektet.
Ja, men det som är så härligt också med de
massor
här
drar ju skärpet i omklädningsrummet. Här, Mauricio. Ja. Det här väntar. Det här väntar om du fuckar upp det här nu.
Ja. Ja, och så börjar man tänka på det här tränarskiftet också lite grann. Gör man inte det? Ja, Tuchel var ju trots allt där.
Ja, absolut, absolut. Men jag tycker också att det finns kanske inte jätteväxlar att dra, och man ska inte liksom slänga sig med för stora ord, men det är någonting med Messis liksom uppenbarelse i PSG. Jag vill inte sträcka mig så långt så att det är liksom att jag tycker att han ser vilsen ut. Men det är som att han liksom inte får att stämma, och det ser ut på hans egna uttryck och kroppsspråk och minspel som att han inte riktigt fattar varför.
Ja, exakt. Han är van med att allting bara lirar för honom, men i PSG så måste han nog, jag tror att det handlar om det, han måste kämpa för det. Han måste kämpa för att komma in i det. Har man spelat i en klubb i hela karriären så är det nog svårare än man tror att bara åka och prestera trots den omgivningen som finns i PSG. Och sen så tror jag att han är lite mentalt härjad också för det som har varit, och han har liksom inte hittat rätt i omgivningen, och jag tror att det är tufft för honom. Det kommer väl i en bok sen, men alltså han är trots allt bara människa, om man får vara så klyschig.
Sen vet jag inte vad du säger, men jag tyckte ändå att det fanns en negativ take på den andra halvleken när då Mbappé har fått utgå skadad, men när det är då Messi som ska göra det, hur tydligt det blir vilket jävla resursslöseri det är att ha Neymar på plan. Han kom ju bort fullständigt. Oh. Alltså i det där läget hittills så har det ju varit Neymar som får bollen. Här, nej, lös det. Nu är det du som ska liksom luckra upp det här och rädda oss och skjuta hem poängen till Paris. Men i den andra halvleken, i sista 20-25 minuterna, när det är då liksom mycket mer givet att Club Brygge sjunker tillbaka och droppar djupt för att slå vakt om den här pinnen och PSG som ska trycka på. Ja, men Messi ska ju ha bollen och Messi får bollen. Men var är Neymar någonstans då? Kommer det där mönstret upprepa sig lite väl ofta att man känner... Jaha, man har alltså Neymar att tillgå, men han springer runt och inte har bollen.
Ja, men det är väl mycket med PSG som fortfarande liksom måste sätta sig. Och det, går man in i en fotbollssäsong med de värvningarna, med den satsningen, det enda man ser framför sig mot Club Brygge, det är 20-0 mer eller mindre. Det är Harlem Globetrotter som ska in och dunka från halvplan. Men när det inte sker, och det finns nog fräscht i det också med att fotbollen är mycket mer komplex kanske då än om vi nu gör kopplingen eller jämförelsen, liknelsen med basketen. Att, och det är kanske det som gör fotbollen så jävla fin också, att
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Går inte att... liksom bara köpa till sig klara segrar.
Nej.
Det är fint.
Nej, där skulle jag säga att fotbollen sticker ut gentemot de andra stora sporterna.
Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det.
Det finns ju en anledning till att när LeBron James lämnar alltså jag vill säga klubb, och så tänker jag, heter det klubb i NBA?
Lag.
Nej, men du vet, alltså, det finns en anledning till att LeBron James och några till i basketen i NBA, när de flyttar och byter lag, alltså, då landar det laget i final.
Mm.
Och det handlar om en, kanske max två spelare. Ja. Det går ju inte i fotbollen.
Nej, och inte heller.
Juventus liksom försökte ju med Cristiano Ronaldo.
Mm. Nej, men det går inte.
Så det är fan pickt. Det känns härligt. Ja. Att fotbollen liksom biter tillbaka mot PSG:s stjärngalleri. Exakt. Och Harlem Globetrotters försök.
Toto Blott är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Hörrni, ni vet George Costanza, vår loser-favorit i Seinfeld, va? Som Gugga alltid tjatar om, inte minst. En av hans mest klassiska repliker. Hur lyder den? World's colliding. Ja, nu är säkert Gugge bättre på att härma honom. Hur som helst så är det i George fall någonting uteslutande negativt, eftersom hans sociala världsdelar håller på att krocka och rasera hans verklighet. Men tänk nu att Max Burgers nya Korean barbecue också är world's colliding, men på ett helt omvänt, uteslutande positivt sätt. Tänk er svenskt kött mellan färskt bröd som möter majonnäs, saltgurka, friterade lökringar, färsk koriander och Korean barbecue-sås. Äh, men sick! Seuls bakgator, bao buns och koreanska aromer. Äh, men ni hör ju själva. Korean barbecue finns just nu på menyn och alla Max-restauranger. Lätt att beställa via appen och givetvis tillgänglig även med de gröna alternativen halloumi och plant beef. Kom ihåg, world's colliding, fast på ett bra sätt. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Rocker. Ni vet
appen där man samlar finansiella tjänster i en och samma app. Ja, men det är en slags utökning av din bank, dina kort och för all del dina köp med nya smarta funktioner. Men inte bara det, nu finns också rockerkortet som man enkelt fyller på med Swish. Perfekt att ha med sig på sina utomlandsresor nu när man kan börja resa igen. Det är gratis reseförsäkring som ingår utan självrisk och gäller för dig och din familj eller upp till 3 polare. Kortet kan kopplas till Apple Pay eller Google Pay så man kan lämna plånboken hemma. Just nu har Rocker en superduper kampanj för alla nya kortkunder. Det här härliga mattsvarta kortet med genomskinliga inslag kommer att dra till sig blickar. Men framförallt så får de 20 000 första som skaffar sig Rocker-kortet och genomför 3 köp innan den sista oktober. 500 spänn påladdat på kortet. Ja, det är helt otroligt. Ladda ner appen idag. Rocker heter den och den finns kostnadsfri i App Store och i Google Play. Vi säger stort tack till Rocker som är med och möjliggör Toto Balotto.
Du nämnde det i svepet där. Kan väl bara fylla på då med i Ajax-segern där bortom mot Sporting 5-1. Sebastian Allaire, fransmannen som exploderade i Eintracht Frankfurt, gick till West Ham. Jag och många andra trodde nog att han med alla sina centimeter och kilon skulle göra det riktigt bra i Premier League. Lämnade ju med svansen mellan benen, blev Ajax dyraste nyförvärv någonsin och gjorde alltså i förrgår Champions League-debut med 4 mål. Det är bara Marco van Basten som har lyckats med samma bedrift. Och då hade han spelat Europacup innan, så att det var liksom det var Champions League debuten för Marco van Basten. Säger ändå en del om hur få spelare som har lyckats med 4 kassar i sin Champions League debut. Men vi måste vända blad här i kalendern så vi inte missar tisdagen, så att den liksom bara försvinner.
Nej.
Bayern München. Vilken jävla muskelflex.
Jo, men vi sa det innan, alltså, fan ska hända här nu? Ska de bara åka och vinna med 6-0? Men inte 6-0, men 3-0. Och som du säger, alltså, helvete vad man spände musklerna. Och vad tydligt det blev att Barcelona har en sån jävla tung tid framöver. Och då menar jag inte att de inte kommer vinna matcher eller vara med i toppen i La Liga. Men återigen, man förväntar sig att de ska vara med och vinna titlar oavsett vilket lag de har. Alltså, det är där vi har Barcelona, det är topplag. Men är så skadade. De är så skadade av allt det här som har hänt. Och det blev smärtsamt tydligt, tror jag, för alla Barcelona-supportrar.
Sen är det ju otroligt att se, alltså, spelare som kommer fram i Bayern München. Alltså Musiala tycker jag ser... men han är så fin så att det är, det är löjligt.
Ja.
När det sker i den här turneringen också, då finns det inte heller någon brasklapp för att jo, men vad fan, det här är allsvenskan, eller det här är holländska ligan, eller det här är mot Hellas Verona i Serie A. Alltså, vänta med till och dundra ut högsta betygar tills man har mätt sig med de allra största. Men kolla på Musiala, på Jude Bellingham, på Kamavinga. Alltså, det är 17-18-åringar som... Alltså, jag fattar inte hur man kan vara så långt framme i den åldern.
Nej, det är faktiskt helt otroligt. Och så, jag skulle säga, så redo för den här scenen.
Ja.
Man tänker att de behöver ett par säsonger och fortfarande är unga, 20 bara, men att de är så redo och så självklara i ett Champions League-sammanhang, det är extremt jävla imponerande.
Du får ju lite efter vad du skulle landa i gällande Uniteds förlust borta mot Young Boys. Men där är det väl bara för oss att återigen konstatera att vi kan glänta på den där dörren som är tveksamheterna kring Ole Gunnar Solskjær som kanske framförallt matchcoach.
Ja, men vet du vad man vet? Det är att det kommer en jävla prestation i helgen. Och sen sminkas den där prestationen, eller den där matchen mot Young Boys över lite grann. Men som jag sa i svepet, alltså, det är ju trots allt ett rött kort tidigt. Och jag tror nog att det är väldigt få Manchester United-supporter som är oroliga på något sätt. Och det ska man nog inte vara. Men jag tycker ändå man borde ha gjort det bättre, och det kan man också faktiskt bara krasst konstatera. Man hade kunnat gjort det mycket bättre, och det finns någonting med Ole Gunnar Solskjær som fortfarande inte liksom känns hundraprocentigt.
Jag måste säga att byta ut Cristiano Ronaldo med 20 minuter kvar vid ställning 1-1, en man mindre, då är det som att du ger ju så jävla mycket energi och bensin i det beslutet till det mindre laget som då känner, aha, han tar ut Ronaldo nu. Vad fan, nu går vi för det. Mm. Fan gubbar, de börjar hänga mot repen här nu. Mm. Nu kör vi. Jag tyckte att det var så idiotiskt gjort att ta ut Ronaldo i det där läget. Och Bruno.
Ja.
Nej, men vad är det för dubbelbyte att göra?
Jag
de har precis liksom kvitterat, det är 20 minuter kvar. Mm. Nej, jag tar ut Cristiano Ronaldo och Bruno Fernandes, sätter in Jesse Lingard och Nemanja Matic. Mm. Det är som att liksom så här, ja, har ni tänkt att göra 2-1 så har ni 20 minuter på det här nu. För att vi kommer minsann inte försöka ens gå för ett vinstmål här.
Och Ole Gunnar Solskjaer kom ju med orden liksom att man ska tillbaka och vara som gamla Manchester United, stora, tunga, och inte minst då i den här typen av matcher. Det är då jag tycker att Manchester United bara liksom ska ångvälta. Vadå? Vi är 10 man, spelar ingen roll. Vi kör bara över Young Boys. Men det är väl där han känns alldeles för liten då, Solskjaer, för den kostymen. Nu drar vi stora växlar, återigen rött kort, rätt femte, men ändå, alltså det är inte ångvälten Manchester United som spänner musklerna med 20 kvar om man tar ut sina två bästa offensiva spelare.
Nej, och jag tror helt ärligt att det blir så jävla mycket mer mentalt överläge för Young Boys med det bytet utöver vad det innebär faktiskt ute på plan.
Ja, men jag tycker du säger det väldigt bra. Alltså, de bjuds ju in till en slutforcering. Jag tror att de mentalt också känner det, schweizarna här. Att fan, oj då, här går de ut här. Ja, men du ändrar liksom momentum. Men det var det fanns för momentum innan. Men du bjuder i alla fall in till det.
Ja, alltså, jag är helt övertygad om att Young Boys efter kvitteringen känner okej, det är 20 minuter kvar. Vi har 1-1 mot Manchester United. Ja. Visst, de har en man utvisad, men där springer Cristiano Ronaldo. Där är Bruno Fernandes. Vi ska nog faktiskt var vaksam här så vi inte åker på något. Den här poängen, den är jävligt värdefull för oss. Det är Champions League-premiär, det är en hemmapublik som oavsett ifall vi är 11 mot 10 kommer vara jävligt nöjda med att vi spelar oavgjort mot Manchester United som pratas om en outsider till att vinna hela turneringen med Mr. Champions League längst fram. Nej, vänta, han går av. Han tar av Bruno också. Vilka kommer in? Jesse Lingard, fan, gubbar, nu går vi för det.
Nu går vi för det. Lingard är inne.
Vet du vad Ole Gunnar måste göra i det där läget?
Ja, vad behöver han göra?
Han behöver ju spänna av sig skärpet.
Ja.
Dra ut det.
Ja.
Och visa att liksom så här, vi är Manchester United.
Ja.
Skitsamma att vi är 10 man. Kör boys, för att vi är United. Annars blir det skärpet.
Ja, budskapet till den norska bondkatten. Ta av det skärpet för fan, är det 20 kvar. Svinga.
Likväl.
Nej, men jag ska avsluta, Gustav. Men likväl så vet vi. Och jag tänker bara, vill du höra Toto-trippen eller?
Absolut.
Ja, nej, men vi pratar om Manchester United. Vi vet att de kommer studsa tillbaka, så vi tänker inte missa det här läget. Så vi lägger ju såklart med.
Vi fattar ju hur fotbollen funkar.
Exakt, vi fattar hur fotbollen funkar. Vi kan kritisera Ole Gunnar, vi kan kritisera en prestation, men vi vet också att de vinner i helgen. De möter West Ham, va?
De möter West Ham, och West Hams stora, starka power forward Michael Antonio är avstängd.
Exakt, och jag säger såhär, de möter West Ham, jag skiter i vilka de möter, jag vet bara att Manchester United studsar tillbaka och vinner, och framförallt så kommer man göra en jävla mega prestation. Men lite såhär favorit trippel här nu då. United vinner, Roma vinner bara bortom mot Hellas Verona, och Napoli vinner bortom mot Udinese. Och då kanske några liksom lyfter varningens finger och säger att Udinese öppnat starkt och att Hellas Verona blir tränare och kan studsa tillbaka och säga nej, kommer inte göra. Det här kommer bli liksom två blytunga prestationer av Roma och Napoli. Känner du inte det hela magen? Alltså Roma känns ju för bra nu. Eller hur? De vinner på övertid liksom. Det är moral och det är självförtroende. Man behöver inte göra 3-0. Man vinner ändå liksom.
Jag tycker man också fick med sig en perfekt seger igår kväll. Alltså, ja. Enkelt motstånd, hemmaplan. Man rullar in 5 bollar. Man kan lufta lite, snurra lite. det var ju liksom så här, precis den matchen man ville ha efter Sassuolo passion.
Ja.
Jag tror att man åker upp till Bentegodi och nog känner att liksom så här, vi är starka, vi flyger högt. Nu bara liksom sköljer vi över Hellas också.
Mm, och det är väl det Mourinho när han är som bäst kan ge lag. Att de blir liksom stora och tunga och vinner över mindre lag hyfsat enkelt. Ni hittar i alla fall som vanligt Toto-trippen under godbitar, boostade odds borta på Betsson.com. Tänk på att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns för de som har problem. Hörru Gusten, ska vi liksom ta det här avsnittet i hand? Det är trots allt fredag, Kimpa lite och klippa. Folk vill kasta sig in i helgen.
Ja, absolut. Men vi måste väl ändå avsluta denna Champions League-eskapad innan vi stänger ner för veckan med Malmös förlust mot Juventus och Champions League-premiären på stadion.
Måste vi det?
Ja, jag tycker faktiskt vi måste det, för att jag har lite ljummen gulasch och pizza ut.
Åh fan, ja, men kör då.
Om matchen så vet jag inte riktigt om vi behöver säga så mycket. Jag tycker att Juventus visade ju alla vi som tänkte att det var ett bra tillfälle att möta Juventus. Att det finns klass, det finns en lägsta nivå i Juventus som är att om ni bjuder på någonting, då kommer vi ta det och sen så kommer vi stänga matchen och sen så kommer vi aldrig ens liksom vara i närheten på att slarva.
Nej.
Där tycker jag att Juventus imponerar och jag blev lite imponerad av Juventus i tisdags i deras liksom sätt att ta sig an den här matchen, hur självklart det såg ut och att man nu liksom ger sig själva möjligheten att starta om den här säsongen, slå Milan i helgen och så har man helt plötsligt fart under vingarna igen.
Ja, men jag tror inte man ska ta för lätt på den segern. Alltså det kan mycket väl Malmö borta alltså ha varit inte säsongsdefinierande eller säsongsvändning, men förstår du, det behövde ju Juventus behövde den prestationen. Malmö kom faktiskt ganska lägligt, tror jag, alltså ett lite sämre motstånd, men ändå i ett Champions League-sammanhang, många som tittar, viktigt och börjar bra och allt det där. Så att, ja, uppenbarligen så kunde PSG gå på en mina i Belgien. Jag måste ta det på allvar liksom.
Och jag försöker inte liksom revidera någonting här i hur jag såg på Malmös läge innan matchen spelades, att det var ett bra tillfälle att möta Juventus. Det står jag fortfarande för att det var ju ingångsvärden som jag tänkte och tyckte och kände att, ja, men ska man möta Juventus så är det nog nu som är ett jävligt passande tillfälle. Och jag är helt övertygad om att hade man frågat alla spelare och ledare i Malmö FF, när vill ni möta Juventus på hemmaplan? Ja, då hade nog majoriteten svarat i första omgången. Men det var ju klassskillnad. Det blev 3-0. Jag tycker det var liksom, Malmö gör ju en jättefin start på matchen och jag tycker att man verkligen går ut och mäter sig med Juventus, men från att 1-0 kommer så är det ju inte så mycket att snacka om. Det är ett jävligt slarvigt avslut på första halvlek, att man låter det rinna iväg till 3-0.
Där
är ju matchen död liksom.
Ja, nej, men precis, det blir väl en läxa för Malmö, och jag menar så här, de är trots allt här och lär sig. Så jag menar så här, det är en läxa man tar med sig till framtida Champions League-matcher, och det är inte den här matchen Malmö skulle vinna eller på något sätt bevisa någonting, utan det är en tuff match, ingen förväntar sig att de ska vinna, Juventus storfavoriter, utan snarare kanske ska vara lite nöjda, nu är det svårt att säga att man ska vara nöjd med 3-0, men med att man faktiskt tar med sig några lärdomar och kommer göra det och hantera matcher mycket bättre framöver.
Och det är väl kanske det som är den mest utpräglande egenskap man kan ha som vinnare, att de gånger man förlorar så lär man sig någonting från det och tar med sig någonting från det, utvecklas av det och gör det bättre nästa gång. Så att absolut. Men sen är det ju liksom, visst, jag såg att många ropar på offside på Morata i upprinnelsen till det som blir straffen. Jag förutsätter att med VAR så är det inte offside. För det är väl klart att de inte liksom missar den. Det blev straff, den stod efter varcheck, så att vi får väl utgå från att det skulle vara straff. Men det är ju liksom, det är ju lite för många räknefel i egen box. Frans Brorsson och det är väl Lasse Nielsen springer ihop i varandra när det blir 3-0 där. Det var ju lite för många individuella misstag. Det var lite för stor nivåskillnad, individuella spelare mot individuella spelare. Man satt ihop för dåligt, och när man bjuder på de där ytorna, mellanrummen, fickorna, ja, men fan, Juventus, det är ett jävla skickligt lag som bara, ja, men då utnyttjar vi det här och så stänger vi den här butiken.
Men du hade någon ljummen gulasch eller?
Ja. Alltså, jag noterade att Jonas Dahlqvist skrev på Twitter efter matchen. Han skrev någonting i stil, jag vill inte säga att det var ordagrant så här, men att Malmö FF kanske inte är på Oscarsgalan för att lyfta statuetten, men man är i alla fall där nominerade med en bra film som är nominerade precis som alla andra. Och då ska inte gänget bakom Reine och Mimmi i fjällen komma med syrlig kritik. Mot att liksom, Malmö gör någonting dåligt. Och jag kanske missuppfattar Dahlqvist här, men jag undrar lite så här, hur ska vi ha det? Är Malmö i Champions League på samma villkor som alla andra lag, då måste vi väl kunna prata om att Malmö gör dåliga insatser, att Malmö gör misstag och att Malmö kanske faktiskt inte kom upp i nivå eller var en besvikelse.
Men vill inte Malmö
i en match man förlorar med 3.
Alltså, vill inte de det? Vill inte de vara kritiska till 3-0?
Ja, men jag vet inte riktigt, för jag får ibland känslan av att vissa menar att Malmös prestation att ta sig till Champions League, det blir någon slags så här, ja, men då friskriver man sig från att man väl där kan göra någonting dåligt, för att man har gjort det så otroligt bra med att ta sig till Champions League. Jag hoppas att jag missuppfattar Dahlqvist och alla andra som har den här hållningen, men jag tror inte att jag gör det. Och då tycker jag att det blir lite skevt, för att Malmö är ju i Champions League efter ett fantastiskt kvalspel. Jag hoppas att det har framgått både från ditt och mitt och våra sändningars håll att vi också tycker att Malmö har varit otroligt bra i kvalspelet. Att insatserna mot i synnerhet Glasgow Rangers på bortaplan och Ludogorets på hemmaplan var så här, wow, av med hatten. Fy fan vad Malmö FF gör det här bra. Otroliga värvningar och vilket sätt att liksom växla upp när det väl blir Europaspel. Hatten av och alla applåder som finns. Men nu när man är i Champions League, Då måste man ju också förhålla sig till att man är som ett lag som av 32 som inte kan vara immuna mot att man faktiskt kan säga att det här var lite för dåligt, va?
Mm. Nej, men alltså så här, nu vet ju alla lyssnare att jag kommer alltid se på Malmö och Klubb Brygge och Sheriff som turister i de här sammanhangen, men det betyder inte att man inte kan utvecklas och göra det bättre kommande match, kommande år. Och jag menar så här, jag är helt övertygad om att Malmö sportsliga ledning kan fortsätta att se till att Malmö tar kliv även på den här nivån, men de är ju för mig fortfarande turister, så att de är nominerade i den där Oscarsgalan för mig fortfarande också, så jag är så här lite inne på Dahlqvist spår. Samtidigt som man såklart kan lära sig saker och bli bättre. Men det är en jävligt stor kostym att fylla, att vara bra i Champions League mot det här typen av motstånd.
Nej, och sen så efter den här matchen sent på kvällen så hörde jag Staffan Tapper i en podcast prata om Olof Mellberg som var ny debuterande expert i vår studio.
Just det.
Under premiärkvällen. Vi kan väl bara kort lyssna på vad Tapper säger här.
Mm. Ja, men vi ska väl inte hymla här heller. Vi måste väl ändå ta upp det här snacket som var i pausen. Visserligen har vi våra ljusblå glasögon och de har helt klart andra glasögon. Men det var ju en frapperande kritik, måste vi säga, från de experterna i studion igår.
Nej, jag tyckte de var fruktansvärt dåliga. Man får ju en känsla av det här vi mot dem, så att säga.
Verkligen.
Och det har det alltid varit, det är så, det kommer det vara i framtiden också. Men att det ska lysa igenom så klart, det blir jag väldigt förvånad över. Om man hittar en ny expert, och nu hittar man Olof Mellberg, en fantastisk fotbollsspelare. Han har gjort 117 landskamper, tjurig, stor och stark, jag har alltid tyckt om honom som fotbollsspelare. Men 1, 2, 3 blev han expert som tränare. Och jag tycker liksom, då vet man inte sin roll. Eller de som sitter i en studio, vilken roll har jag och vilken roll har du? Ska han vara expert på tränarbiten? Olof Mellberg, han ska vara expert på spelarna. Han har stått på plan i de här turneringarna. Han har varit i de här situationerna som spelare. Men inte som tränare. Han tog Brommapojkarna och vann Superettan. Han var ett par månader i Danmark i division 1-lag. Han tog över HF, de åkte ur allsvenska. Sen fick han kicken. Han var tränare i 3 år. Och nu är han expert på tränarfrågor. Jag tycker det är liksom lite skämmet av en studio som lägger ner så mycket pengar och engagemang i detta.
Alla som hör det här fattar ju att jag är jävig och part i målet här. Jag behöver inte liksom stå upp för Olof och svinga och hans vägnar, för det blir bara liksom pajigt och kladdigt. Men det jag bara liksom undrar, det är vad menar Staffan Tapper? Jag menar, Olof Mellberg är en av våra mest meriterade fotbollsspelare från både Champions League, klubblagsnivå, landslagsnivå. Han har på det dessutom hunnit med några tränaruppdrag redan. Han är värvad till TV4 och Simor och oss som studieexpert, som expert. Och i den rollen så säger han vad han tycker. Det tycker inte Staffan Tapper att Olof Mellberg har liksom rätt att göra. Han tycker inte att han ska vara där. För att han tycker att Olof Mellberg har liksom...
Då kan du inte ha åsikter om fotboll överhuvudtaget. Du får ingen åsikter i slutändan. Jag kommer ihåg att jag satt med en i Eurotalk förut som hela tiden, så fort det dök upp en diskussion, liksom tog ner det med att vi vet inte, för vi är inte på träningsplanen, vi är inte i omklädningsrummet, så vi kan inte ha åsikter om det här. Nej, men då kan vi inte ha åsikter om någonting. Då kan vi för fan se hur det ser ut på planen. Resultatet av arbetet på fotbollsplanen, resultatet av ledarskapet inne i omklädningsrummet. Det ser vi ju. Vi ser ju faktiskt resultatet av det. Och jag menar, vad ska du hitta? Ska då bara en tränare få sitta och kritisera en tränare? Hur långt ska vi gå då? Ska mittfältare, central mittfältare, bara få kritisera en central mittfältare om vänsterback är vänsterback? Och då är vi tyckare kring fotbollen begränsade med att vi bara får tycka om andra kollegor då, eller? Jag tycker också att det är en helt hjärndö utläggning. Och nu vet jag att det är många som kanske liksom vänder på det här och menar på att men vadå, det är Simor och du är där, precis som du är inne på. Men alltså, ta bort det i 2 sekunder och lyssna på vad fan han säger. Och ta in liksom det stora perspektivet här. Att man inte ska få kritisera för att Olof Mellberg inte har gjort bra prestationer som tränare, så ska inte han få tycka om en annan tränare. Det är så idiotiskt, jag vet inte vad jag ska ta vägen, om jag ska vara helt ärlig, Gusten. Och det har ingenting att göra med att du jobbar med mig. Du vet hur kritisk jag är. Du vet vad jag skriver på WhatsApp till dig. Kring din prestation, till andras prestation i studio och så vidare. Jag är fan den som är mest kritisk till studioprestationer i det här jävla landet. Men den där åsikten, den är skräp alltså.
Stor jävla legendarisk Malmö FF-hjälte som var en hörnsten i det Malmö FF som slaktade rätt ut och gick hela vägen till Europacup-final 1979 var det väl, mot Nottingham. Men i det större, kanske liksom nationella perspektivet, så missade han en straff i landslaget som blev väldigt kostsam för hans eftermäle. Men fantastisk fotbollsspelare, och jag har den största respekten för Staffan Tapper som liksom, och han är fri att tycka vad han vill, men jag kände bara att här får man ändå argumentera emot i sin egen podd, för jag tycker ändå att det var på sin plats. För det var det jag skulle komma till. När det dessutom är så att Olof Mellberg sitter i studion innan och påtalar de här taktiska delarna i Malmös sätt att gå in i den här matchen, men också i Juventus sätt att gå in i den här matchen. Han visar att om Malmö kommer packa centralt här nu, vilket vi utgår från att de kommer göra med sitt 3-5-2 eller 5-3-2, ja, då kommer Juventus hålla till väldigt mycket i ytterzoner, överbelasta dem, för de trivs med det. Det är inga problem för Juventus. Kolla här, så här har de utnyttjat det, och så visar vi bilder mot Udinese hur Juventus excellerar från ytterzon. Och ska då Malmö FF börja flytta ut mot ytterzonerna, ja, men då kommer det nog bli en del hål och luckor mellan spelarna, och då kommer Juventus börja trä in bollarna centralt och skada dem centralt. Det får Malmö se upp med. Sen är det väl exakt det som händer. Jag vet, rätta mig om jag har fel, men det är väl precis det som händer. Varpå då Mellberg i halvtid säger, man kan ju undra om de ens har scoutat Juventus. Alltså kan man inte ta en sån kommentar eller?
Nej, det är det man inte kan. Alltså, det blir så jävla lättkränkt. Och det är väl klassiskt supporteraktigt. Det kändes verkligen som att begränsat. Och det handlar inte bara om Malmö-supporter. Det handlar om alla supporter. Om någon kritiserar ens lag, då blir man som supporter kränkt av det. Och i det här fallet är det exakt det som händer. Jag är klarsynt kan jag kolla på den här situationen.
Exakt, för jag tror att i slutet av dagen så är nog ganska många ganska lika i det att om ens lag har vunnit med 3-0, då kan de i en studiosändning eller i en podcast efteråt eller i tidningen dagen efter tycka någonting som egentligen i sak är fel och man håller inte med, men det är på en positiv ton så att alla är ett slide. För det, vad fan, vi vann, och det är väl bättre att någon säger någonting positivt om än felaktigt än någonting annat. Så då har man liksom inga problem med att man är ute och kanske har fel. Men när ens lag har förlorat med 3-0, då spelar det egentligen inte ens någon roll ifall det någon säger kritiskt är korrekt. För det är negativt. Och då vänder man sig emot det. Det blir någon slags, jag vet
inte. Men huvudgrejen det är ju att Staffan Tapper menar på att Mellberg är en för dålig tränare med för lite erfarenhet, så han kan inte sitta och kritisera en annan tränare. Det är ju det som är grejen. Ja, men då blir det problematiskt, och det är också problematiskt att se folk hylla det han säger. Det kan jag faktiskt inte förstå. Jag kan inte ens förstå Malmö-supportarna som hyllar detta. För jag vet hur Solna, lyssna, jag vet hur Solna tattet funkar. Och jag kan kritisera mig själv, och jag vet hur det är att vara subjektiv. Herregud, jag har i 10 år på Svenska Fans suttit och skrivit subjektiva kröniker om Fiorentina. Och jag kan ha den självinsikten och förstå när jag är subjektiv. Men här måste de som hyllar Tapper erkänna för sig själva att de är helt snett på det om de hyllar det där, och att Staffan Tapper själv är helt snett på den kritiken.
Jag vet inte hur mycket jag ska disclaima igen då, att det kanske är kladdigt och pajigt att jag rider ut här till Olof Mellbergs försvar, men jag kände fan, nej, det här ska inte få stå oemotsagt.
Det behöver inte vara Mellbergs försvar, det behöver inte handla om Olof Mellberg, vi kan bara prata om liksom det han säger. Sen kan han kan ha en vit neutral tröja på sig och heta Olle Svensson. Jag skiter i att det är Malmö support. Det här lika gärna kunde ha varit någon annan. Men du kan inte kritisera någon för dålig erfarenhet för att han inte ska tycka i en tv-studio eller i vilket sammanhang som helst. Det går inte. Olof Mellberg, han är fullt kapabel och har gjort så mycket i sin fotbollskarriär att han kan kritisera en taktik och en matchplan och ett byte eller vad fan det nu är. Man behöver inte ha vunnit Premier League för att få sitta där och tycka det.
Då har vi i alla fall sagt vårt angående det. Jävligt stort tack till alla som har hört av sig till mig och mina kollegor med fina ord om våra första sändningar. Jag upplever att många verkar ha tyckt att det har varit bra. Vad tyckte du?
Men det kan vi ta på WhatsApp sen, Gusten.
Se oss i alla fall igen om lite knappt 2 veckor när Champions League rullar vidare. Men redan till helgen så finns det ju sprängfyllt med fotboll från Serie A och La Liga på C More. Bland annat så har vi då Alexander Isaks Real Sociedad mot Sevilla. Va? Hur mysig är inte den fighten?
Första kassan.
Och så har vi Valencia mot Real Madrid. Riktig jävla klassiker. Från italienskt håll så missar vi inte Juventus mot Milan. vilken smällkaramell.
Ja, vi ska ju jobba in en Toto-trippel där med Roma Napoli också. Så att det finns väldigt mycket fotboll att jobba, så att säga, i den här helgen.
Gå in på simor.se/sport, skaffa GOAT-abonnemanget för 299 spänn i månaden, så får man alltså all fotboll från Serie A, all fotboll från La Liga, och så kan man streama all fotboll från Champions League. Det är lite för bra för att vara sant, men det är sant.
Jajamän,
så att,
så.
Det är bara att kliva in och klippa till.
Vet du vad du ska göra nu, Gusten?
Nej.
Du ska ut, ta med dig en boll, ska du trixa lite med den bollen. Det är nämligen så att vi har en tävling tillsammans med Pepsi. Den ligger på Instagram och vi har lagt den på Twitter också. Hashtag Toto Pepsi är det som gäller. Bästa trix vinner en partykylväska från Pepsi Max med inbyggd högtalare. Vilken jävla grej alltså. Man får gärna ta med sig en Pepsi Max Mango när man gör sina tricks. Man får gärna använda sig av den nya smaken Pepsi Max Mango som har större chans att vinna den här tävlingen. Den är för övrigt jävligt god, den ska du testa, Gusten. Men ut med dig i någon park eller om du är i Hattudden och gör en jävla tricks och skicka ut.
Jag lyder order, jag ger mig ut illa bra, kvickt.
Ja, ah, men det är härligt.
Ha en jävla trevlig helg hörni, så hörs vi igen på måndag.
Det gör vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Jag klockan var sex, kom precis hem från systemet. Festen var på med det glada beskedet. Brudar skulle komma vid nio tiden ungefär. Samling vid torget, självklart var jag där. Knäckte en kapsyl i väntan på gussar. Den första kom ner och jag delade ut pussar. En var chilenare, en var italienare. En var mulatto, den sista var sigenare. Chilenaren var den som mitt öga fastnade på. Jag såg hennes häck och tänkte den ska jag tafsa på. Jag sa mitt namn är Ken, trevligt att träffas. Ska ni med hem till mig och kanske börja festa. Tryckte ner hissen, åkte upp till sjuan. Hörde en röst som sa, vart har du fruga? Jag sa, jag är singel och lever med mig själv. Jag ljög som fan och spelade snäll. Låste upp min lägenhet och plockade fram flaskorna. Vi var grabbarna som ville spruta satserna. Vi började sippa öl och drinkar. Volymen vreds upp och vi fortsatte hinka. En privat fest på andra sidan stan. Vi pumpar volymen och dricker som fan. Packar med öl och flaskor med sprit. Sexiga brudar och hiphopmusik. En privat fest på andra sidan stan. Vi pumpar volymen och dricker som fan. Packar med öl och flaskor med sprit. Sexiga brudar och hiphopmusik. Vi blev lulliga och vissa blev flummiga. Vissa helt fulla och vissa bara slummiga. Med ögonen röda började jag smöra. Stämningen var knäpptyst, alla ville höra. Jag sa, tu eres la morge, mas hermosa del mundo. Ah yeah, allt var klart. Nu var det bara att börja röra. Slita av kläderna och börja köra. Men det fanns ett problem som var stort. Hur skulle jag få resten att lämna min port? Jag viskat i poki, ey hjälp mig min vän. Få ut allihopa, kom till mig sen. Han tog dem till studion medan jag släckte lampan. Äntligen skulle jag få bäst den här slampan. Hon satte sig vid sängen och blev lite blyg. Jag gick dit och stoppade in ett finger i smyg. Hon stönade och knäckte sakta upp min byxa. Jag tog fram min penis och hon började trixa. Men med mun, hand, ägg och tunga. Medan jag drog ner hennes trosor och knulla. En privat fest på andra sidan stan. Vi pumpar volymen och dricker som fan. Backar med öl och flaskor med sprit. Sexiga brudar och hiphopmusiken. Privat fest på andra sidan stan. Vi pumpar volymen och dricker som fan. Backar med öl och flaskor med sprit. Sexiga brudar och hiphopmusik.
Sista versen, här kommer satsen. Över hennes ansikte och hon sa tack hen. Varsågod, vad var det du hette? Spelar ingen roll, du är ändå den perfekte. Lyssna, det här är ingen diss till kvinnor. Och bruden vill, så ser jag inget hinder. Jag rullar en spliff och saker klanades. Vi bara softa, låg där och kramades. Efter en halvtimme gick hon till badrummet. Nöjd och belåten på grund av lilla flummet. Drog på oss kläderna och gick ut. Om det här var ett förhållande så gjorde jag slut. Hon var inte mätt, nej, hon var hungrig. Vi gick ner till grillen, jag drog fram en hundring. Vi drog till studion och mötte de andra. Förorten Hässelby, här vill jag stanna. Privatfest på andra sidan stan. Vi pumpar volymen och dricker som fan. Backa.